Värvet görs i samarbete med Acast.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Nej, men det är klart att det finns scener som jag är så här, fy fan vad jag suger! Varför går jag så fort? Eller varför vänder jag mig om så där? Eller varför, så här, jag borde ha ändrat melodin i den där repliken. Alltså du vet, det är på en sån detaljnivå som liksom ingen annan ser. Men jag ser det, för att jag vet att det är, varenda grej jag gör är ett val. Och jag tycker så här, där gjorde jag fel val.
Ungdomen till trots, med sina 21 år tangerar Edvin Ryding rekordet till yngst gäst i Värvets historia. Har han jobbat i långt över ett decennium med höjdpunkter som Jönssonligan, Gåsmamman och Älska mig. Men det var förstås med världsfenomenet Young Royals som han också blev ett dito. Så hur har det varit att dra sig från alla håll? Hur ser han och agenterna till att det finns ett liv efter den sista säsongen som kronprins på Netflix? Och går det att hålla allt hat stången? Det här är Värvet avsnitt 617 med Edvin Ryding. Kommer du ihåg när vi sågs första gången?
Nej.
Inte jag heller.
Nej.
Men det var någon gång.
Ja.
Och du var så jävla nykänd.
Vad är det?
Och alla stod... Och du liksom så här... Du fick ett litet, litet vakuum vid en buffé. Och sen så sökte du min blick, eller om jag sökte in, eller både och. Och sen så sa jag så här, det kommer gå bra för dig.
Sa du det?
Ja.
Gud vad fint.
Det kommer bli bra det här, eller någonting sånt, sa jag.
Wow.
Och då sa du så här, men fan vad... Då sa du ungefär så där. Åh, tack, sa du.
Ja.
Det kändes som att du menade det.
Ja, det gjorde jag.
Ja.
Det vet jag. Och look at us now. Här sitter vi.
Så otroligt tillfreds.
Ja.
Då kör vi igång, hörru.
Yes.
Hur har du det?
Bra, faktiskt. Det har varit lite rörigt under vintern, liksom. Jag har jobbat för mycket och tyckt att det är svårt att vila.
Mm.
Men, ja, men nu känner jag att jag börjar få liksom lite rutiner igen. Det är skönt.
Ja, du kom hit med en väldigt harmonisk vibe.
Gud vad skönt att det är det man utstrålar. Ja, tack. Detsamma.
Det är jag som ska tacka. Jo, men du har ju varit generös med att prata om att du inte alltid har mått svinbra. Liksom. Mm. Jag funderar också på det att just i ljuset av att det har gått så in i helvete jävla bra och att du inte har mått bra ändå. Liksom.
Mm.
Går du att prata om det?
Ja, alltså ja, det är klart att det gör. Jag tänker väl att det är på en mänsklig nivå bara. Att så här, inte må liksom bäst hela tiden är typ bra. Ja, men man, jag tror också att det är en del av att växa upp och det är en del av att liksom hitta sin väg och förstå vad man har för behov och liksom hur man bäst möter de behoven. Liksom, det är en väldigt eller kan ju vara en väldigt smärtsam process. Liksom. Sen så har ju liksom, min sån process har ju färgats väldigt mycket av att så här, jag har befunnit mig i ett offentligt ljus under några år nu. Och det kommer med både liksom fördelar och nackdelar egentligen.
Mm. Inte ens 1000 dagar har det varit faktiskt.
Är det sant?
Nej.
Vad sjukt.
Jag upptäckte det idag.
Ja.
För att jag tänkte så här, hur länge sedan är det? Det var premiär då för Young Royals.
Ja.
Och då är det då som så att det är 970 dagar.
970 dagar?
Mm.
Ändå jämnt. Det är någon slags jubileum här.
Ja, och om en månad, ja då är det 1000.
Ja. Gud, det är ju bisarrt alltså. Mm.
Men du... lång fråga nu men och lite oartikulerad för jag har inte skrivit ner den.
Men,
ja, nej men det jo, men jag tänkte på det när jag lyssnade på Fördomspodden med dig som gäst.
Mm.
Och Emil pratade om det faktum att media alltid måste ta upp hur många följare du har på Instagram som en faktor.
Mm.
Och då funderade jag lite grann på vad det har gjort med dig. Alltså just att det är sån jävla mängd människor.
Mm. Det är ju... Jag tycker att det är så svårt att liksom... Det är så abstrakt. Liksom. Alltså jag tänker att anledningen till att det tas upp så ofta i media är väl för att det för dem är det ju det konkretaste sättet att liksom mäta popularitet eller
framgång,
liksom, framgång och liksom räckvidd. Vilket det ju är. Men för mig så tycker jag att det är så svårt att se framför sig. Och det är inte så många gånger som jag liksom faktiskt har mött ens en bråkdel av de här människorna liksom i på gatan. Liksom.
Det är svårt att lösa.
Ja, alltså jag stöter ju på liksom en och en, två, två, tre och tre liksom då och då. Och sådär. Men sen har jag haft några upplevelser. Senast för någon vecka sedan när min kollega och vän Omar hade sin första solokonsert. Och det var på Cirkus, det var 1600 pers. 1600, det är ju, jag vet inte hur många procent det är, men det är ju faktiskt en bråkdel av liksom de som följer både mig och han. Och det var liksom hysteriskt, och det var så vackert att typ få se de här människorna och se hur de är så engagerade och så liksom berörda av hans musik, men också liksom serien och det är väldigt fint, men jag kan inte riktigt greppa det. Och jag kommer ihåg, för vad är det nu då, 900 dagar sedan kanske då, så passerade jag liksom typ 1 miljon följare, och jag pratade med Rosta Shekerse som har varit konceptuerande regissör på Young Royals.
Mm.
Och hon, jag frågade henne, jag sa, jag förstår inte liksom. Jag bara, hur kan vi ha hamnat här liksom? Det är helt absurt här. Och hon svarade bara superchill. Hon bara, ja, men jag tror inte man ska förstå. Alltså, jag tror inte man ska försöka ens liksom, för då blir det verkligt typ, och det är inte verkligt och det går inte att förstå liksom.
Mm.
Och jag försöker liksom följa det bara, för det är ju, jag tror att hade jag gått runt och liksom fokuserat så mycket på att det är 2,4 miljoner människor som liksom följer, så nu tog jag upp det, men det är för liksom, jag hade blivit knäpp tror jag.
Ja, sen är det ju nästan ett år sedan du postade någonting också.
Är det?
Alltså på griden, ja.
Fan vad sjukt. Ja, nej, men jag har varit lite off the grid, känner jag.
Ja, men det verkar ju jätteskönt, för det jag tänker mig är, anledningen tror jag att jag ställer frågan är väl sådär, alltså om jag relaterar till mig själv så tänker jag att jag skulle kanske känna en viss press då. Mm. Alltså att liksom prestera och att det skulle bli viktigt helt plötsligt på ett nytt sätt hur jag formulerade mig eller sådär.
Ja, lite är det ju. Alltså jag vet ju när jag skriver att såhär, jag vet ju vad de tycker om, vad de liksom engageras av och vilka typer av liksom kommentarer på andras inlägg som de liksom repostar och tycker det är kul. Alltså så här, det är klart att det finns i beräkningen, men jag tycker ju också, det finns ju en liksom en impuls hela tiden att bara skita i, alltså att jag är så här, jag skriver vad jag vill, typ. Mm. Ni bestämmer inte över mig. Men det är klart att man går runt och tänker på det.
Du, vi ska såklart prata om Young Royals och sådär, men du har något internationellt projekt på väg ut, eller?
Precis. Ja? Det är en internationell nu vill hunden upp i knät här.
Mm.
Kom. Det är en internationell samproduktion och är inspelad utomlands, men det är producerat av ett svenskt produktionsbolag som heter Yellowbird.
Okay. Mm.
Jag kan inte berätta så mycket om storyn i sig. Det kommer att gå ut snart, men det är ett väldigt, det har liksom aldrig gjorts i Sverige innan. Det är en typ av berättelse och en arena som vi liksom inte har berättat om. Och jag spelar en karaktär som är väldigt långt ifrån andra karaktärer jag har gjort, och det var ett väldigt roligt projekt att vara en del av.
Mm. Mm.
Var det.
Det är något slags krigshistoria, så mycket har du berättat. Ja, i alla fall.
Mm. Det är det.
Ja.
Det är ungefär så mycket, det är typ mer än vad jag får säga.
Okej.
Men,
okay.
Ja.
Ja, men för du pratade lite om det här i ditt sommarprat också, att när du då fick den här stora succén så har liksom, då har det kommit, alltså förfrågningar kommer i samma härad då som du redan har gjort, så att säga.
Mm, mm.
Och då funderar jag på liksom, ja, hur har din agent det? Är hen utbränd?
Alltså min svenska agent är hon har liksom styrkan av, jag vet inte hur många människor. Ibland får man liksom ett mail på så här, alltså 23:30 på kvällen, och jag är så här, gå och lägg, du har jobbat klart liksom, nu får du ta det lugnt. Men hon jobbar ju också med liksom väldigt många och är väldigt duktig på att se varenda klient hon jobbar med. Hon är faktiskt helt otrolig. Men det, ja, det kanske var svar på den frågan. Ja.
Ja, det händer mycket helt enkelt. Men för om du skulle schematiskt berätta hur det går till, ditt och hennes samarbete. Alltså, det plingar till i inkorgen.
Mm.
Det finns en roll, det är något slags krigshistoria, de tänker på dig.
Mm.
Vad händer sen?
Nej men då, först och främst så, vilket jag uppskattar med henne är ju liksom att vi är så här, ja men vad känner vi liksom, finns det tillräckligt mycket information att gå på liksom, känns det kul överhuvudtaget liksom. Ibland kan man liksom få fram någon form av treatment som man kan läsa liksom. Och ibland kan man inte det, utan då får man bara liksom vara så här, ah, okej, men det vi vet är liksom, det här är regissören, han är jävligt spännande liksom, så här, det är många som vill jobba med honom, han är väldigt liksom, vi tror väldigt mycket på honom, han kommer gå långt liksom, så här. Nej men så det är ett sätt för produktionen att liksom få en känsla för mig, om de tycker att jag är rätt för rollen, men också en känsla, alltså, det är en chans för mig att få en känsla för liksom vad som dyker upp i rummet, i karaktären liksom. Också i samarbetet med regissören liksom. Hur funkar det?
Och då, när du går till provfilmningen, då har du liksom nått den där sidan som du fick med repliker.
Alltså jag, gud, det här kommer låta så jag har alltid haft väldigt lätt för att komma ihåg text.
Okay.
Jag tror att det är någon form av liksom fotografisk minnesgrej just, alltså det är specifikt till text. Så ser jag det liksom framför mig. Jag läser igenom den två gånger liksom, och sen så ser jag den framför mig. Jag lägger mer tid på att så här, hitta min väg in i det typ, och göra det lite svårt för castaren och regissören genom att göra små ändringar här och där liksom, och bråka om det typ.
Okay. Vad betyder det att du gör din väg in i det?
Nej men jag, alltså, jag vet inte, jag tror att det, för mig är det viktigt att känna en sanning i det jag gör. Alltså att känna att jag tror på karaktärens beslut och ageranden.
Mm.
Oftast är det ju väldigt välskrivet liksom. Det är bara att jag behöver hitta ingångsenergin. Alltså så här, börjar jag arg här? Eller börjar jag liksom frustrerad? Vad är grundkänslan? Varför sätts den här liksom harangen igång? Varför börjar han prata om det här liksom? Det kan vara ganska svårt ibland att så här, hitta rätt där. För att det blir ju liksom en fjärilseffekt liksom. Det påverkar hela resten av scenen. Och så vill man hitta vändpunkter här och där och där och där. Och det är också typ det svåra med provfilmningar, eller om du gör det själv hemifrån, en self-tape liksom. Mm. Så det svåra är ju alltid liksom att man brottas mellan typ så här, vad förväntar de sig? Och sen hitta en balans mellan vad de förväntar sig och vad de inte förväntar sig. För att man vill ju också sticka ut, och man vill också liksom vara så här, det här är vad jag kan tillföra. Liksom. Jag är inte här för att bara följa manus, jag är här för att liksom sätta min prägel på karaktären liksom. Och ibland, alltså det är ju kanske den mest frustrerande delen av att prova för någonting. Samtidigt så är det en väldigt rolig process att gå igenom, att testa sig i det där.
Mm. Och kan det vara så nu, alltså kan det vara så att det du försöker tillföra liksom till provfilmningen är helt jävla fel för att du har för lite information, men att de är så här, men fan, A for effort, du alltså det här var helt fel, men vad kul att du labbar, vi kan prata vidare eller nej.
Ja, ju, ja det, jag tror att i teorin skulle det kunna vara så, men det har nog aldrig hänt mig.
Nej.
Snarare så är det ju så att de kan säga åt mig så här, jag fick för någon månad sedan, så var det något så åt mig så här, de bara, ah, vi hade gjort den. Och så man känner sig så dum då. Man har gjort en tagning. Och sen så säger hon så här, jättefint, tack. Skulle du kunna liksom inte gå ifrån manus så mycket? Typ, och man bara, förlåt. Nu har jag trampat någon på tån här.
Mm.
Men då är det liksom, det är klart att man kan gå in och ha, alltså det är ju bara naturligt att man går in och har en egen liksom ingång eller vision som inte matchar det de hade tänkt sig. Och då är det också ett moment att ställa om och vara så här, okej, men vad behöver ni då? Liksom, så här. Och så det kan, alltså det har tagit mig ganska lång tid att komma till den punkten där jag liksom, vad ska man säga, kräver att förstå.
Mm.
Typ. Att man inte bara tar instruktioner och säger, ja. Och så blir det fel och så är man kvar där i en och en halv timme och bara fattar inte. Och då blir det inget av det liksom. Utan att man är så här, nej men vänta, jag fattar inte. Så här, är det här du försöker? Är det här? Att ta sin egen plats i rummet typ. Det har tagit mig ett tag att komma dit. Men jag känner nog att jag är där nu.
Mm. Händer det även på set?
Ja, gud ja.
Okej.
Okay. Gud ja. Det är många regissörer jag har jobbat med som jag liksom, alltså jag lärde mig, det var faktiskt också Rosta som lärde mig det, att vara så här, ställ frågor liksom så här. Jag tror att jag kan uppfattas som lite irriterande eller provocerande när jag gör det, när jag är så här, jag fattar inte vad du menar.
Mm.
Jag fattar inte alls vad du menar nu med din energi liksom. Jag fick den feedbacken nu från en regissör som jag jobbade med i höstas. Vi stod på liksom slutfesten. Och jag är så glad, alltså jag tycker han är otrolig. Och jag har tyckt jättemycket om att jobba med honom. Men vi har haft våra liksom, där vi har clinchat. Och då sa han till mig, han bara, Edvin, du var, fan vad jag har stört mig på dig alltså. Det är helt sjukt. Du har, jag, ibland har jag bara känt så här, gud vad han är irriterande. Men jag har älskat att jobba med dig liksom, för att du, alltså sluta aldrig ställa frågor, för det testar mig också. Alltså det testar mig som regissör. Jag utvecklas av det liksom. Så att jag vet ju att det är en bra grej, men...
Och idag är du och Sigge vänner.
Ja, jag och Sigge är vänner.
Jag gissade rätt.
Nej, men det var faktiskt inte det här jag pratade om. Men, okay. Men vi har också haft våra liksom, inte duster, för han är en väldigt inkännande och öppen person. Men det har ju varit en, alltså det samarbetet var ju annorlunda, för att han var så inlyssnande i stunden. Kan han vara så liksom öppen för att han har fel. Sen är han envis som fan. Men det är också en styrka han har. Att han står på sig liksom. Men det tar ju ett tag innan man kommer fram till liksom rätt väg att gå i scenen. Men ja, vi vänner.
Ja, härligt. Ja. Så, du gör bra ifrån dig på provinspelningen.
Mm.
Vi är kvar på hur ditt samarbete med din agent ser ut. Vad heter hon?
Jenny.
Jenny, okej. Okay. Så, sen så är det hon som får
beskedet liksom.
Ja,
ja, oftast är det ju hon, de ringer för att dialogen är liksom mellan henne och produktionsbolaget.
Och då är det blir det liksom en callback? Ska du in och göra flera grejer då? Eller har du fått rollen?
Oftast så är det ju det. Alltså, ibland kan ju gå från en inspelning eller en provfilmning och känna sig, nej, det där är nog ingenting för mig liksom. Det här projektet känns inte som att det är jag som ska göra liksom.
Och vad kan det vara som fallerar då? Alltså,
ja, men det kan vara liksom att jag tycker att typ, jag tycker inte riktigt att manuset känns helt hundra. Det kan ju vara fine om det känns som att så här, jag jobbar bra med regissören eller liksom så här, det känns spännande liksom. Oftast i en första runda så träffar man inte regissören, utan då är det bara med castaren. Men det måste ju finnas ett frö där att säga, jag hade kul med den här karaktären typ. Och har jag gjort bra ifrån mig så får jag en callback, då ringer Jenny och säger så här, eller ofta så pratar vi liksom direkt efter provfilmingen och bara debriefar hur kändes det liksom, hur var kul, så ah, men vi får se vad de säger då, så här. Och sen så ringer hon igen ett tag senare och säger, ah, men du har fått en callback liksom. Och då kan det ju vara nu för det här projektet senaste som jag gjorde, så då gick jag igång så mycket efter första provfilmingen och gick hem och liksom gjorde massa research i typ 2 veckor. Liksom satt och kollade massa olika program och sökte runt och höll på och började kartlägga. Liksom. Jag hade inte ens rollen, men jag var så här, det här är min, liksom. Jag måste fortsätta så här. Och så ringde Jenny och så berättade jag det och hon var så här, gud vad kul, för du har fått en callback. Liksom. Och då skulle jag träffa regissören och känna hur det var. Då kom jag ihåg, jag hade ett så konstigt... Så här, det brukar liksom inte hända. Jag brukar kunna hålla mig från att bli nervös inför provfilmningen. Men just inför den här callbacken så var jag så här... Jag körde från Nacka där jag bodde då till Frihamnen liksom. Och höll på... Alltså jag blev ganska rädd, för jag hade ett sånt så här... Det kändes som att jag typ fick feber. För att jag blev så här... Jag var så otroligt laddad liksom inför. Och det är så kul när man hamnar där. För då vet man också att så här... Okej, men det här är något som jag bryr mig väldigt mycket om. Liksom. Det här är ett projekt som jag känner att jag måste göra. Liksom.
Mm.
Men så träffar jag regissören och vi gör liksom, scenerna. Och vi sitter och pratar lite, han och jag, efteråt. Vilket också är kul, typ. Det är skönt att göra, för att då får man liksom... Alltså, relationen mellan skådespelare och regissör handlar så mycket om tillit. Och att få det ögonblicket redan på typ en första callback, att så här, nu sitter vi och pratar och du berättar om din vision och jag berättar vad jag får för tankar om den här karaktären och den här världen och så här, hur jag tycker om att jobba och sådär. Ja, sen åker jag därifrån och sen så får Jenny besked. Ibland så är det att de har gått vidare med någon annan. De var ute efter någon äldre eller liksom sådana där grejer. Och ibland så ringer hon och är så här... Du har fått ett erbjudande liksom. Vill du ha den typ?
Mm.
Och då så pratar vi om det då liksom.
Förlåt, vad är det för parametrar som är viktigast där? Är det liksom antalet dagar och sånt som spelar in?
Nej, det är inte det viktigaste skulle jag säga. För mig handlar det mer om liksom, det börjar ju typ i det kreativa och sen går det över till det praktiska. Det är liksom ändå sekundärt i så här, vilka är med, vart ska vi spela in, hur många dagar, när spelar vi in. Det är ungefär det som de samtalen brukar handla om. Liksom. Har jag tid? Vill jag liksom lägga tid på det här nu?
Anledningen till att jag frågar om dagar är väl för att jag tänker mig att okej, nu kanske inte det säger... Eller, jo, det säger väl någonting om storleken på rollen, tänker jag.
Mm.
Och för dig då kanske det är viktigt att liksom så här, ja, fast jag kan inte gå in och spela en tredje största biroll här nu.
Ja. Nej, men jag har inget problem med det så länge det är en bra karaktär. Liksom. Sen finns det ju liksom cyniska delar av mig som är så här, som jag har absolut tänkt tanken att så här, okay, men nu jag går från Royals, liksom, jag är väldigt associerad med Young Royals. Där spelar jag liksom huvudrollen. Det är liksom, jag är center of attention liksom, nästan hela berättelsen. Vad är smartast för mig karriärsmässigt? Liksom? Är det smart att ta de här birollerna liksom, och sådär? Men jag har också förstått, eller jag har också lärt mig liksom, att så här, det spelar ju ingen roll. Så länge det är starka karaktärer som jag gör någonting av så att de sticker ut. Så att folk blir berörda av dem. Liksom. Det finns ju skådespelare som har gjort karriär på biroller. Liksom, och är betraktade som några av de bästa någonsin.
Nej, och jag tänker mig också just i ljuset av att du är så pass ung, det finns ju tid.
Ja, precis. Det är lätt för mig att glömma bort det.
Du ska ju jobba med det här tills du är 90, har du sagt någonstans.
Precis, det, jag brukar säga det. Jag vet inte varför jag säger det så ofta, men det är väl mer för min egen skull. Men för att lugna mig själv. Men det är ju en målsättning jag har egentligen bara, att så här, hålla på med det här så länge som möjligt och göra så mycket som möjligt. Och då spelar det inte så stor roll om jag gör... Alltså, det är helt orimligt att göra huvudroller hela vägen. Liksom, utan det finns så mycket som jag inte har gjort än. Och jag känner ju nu hur jag är väldigt otålig och hur det liksom... jag känner mig desperat efter att så här, jag måste göra annat. Jag måste liksom måla jättebrett med penseln. Liksom. Alltså för att så här, jag måste bort från Royals. Jag vill inte vara skådespelaren som liksom resten av mitt liv är associerad med Young Royals. Jag vill inte vara skådespelaren från Young Royals, utan jag vill vara skådespelaren bara. Som är så bra att göra massa olika roller och karaktärer liksom. Men sen, alltså, det är klart att jag har tid att göra det liksom. Men det ska ju göras också.
Du sa förut, din svenska agent, det betyder att du har någon utomlands också, eller flera?
Nej, jag har en agent, eller de är ju liksom ett team, men det är en brittisk man som heter Matt, som är väldigt gullig, men han sitter i LA, jobbar för ett bolag som heter CIA.
Hur har det gått för honom hittills? Är det strejken över? Alla strejker är över.
Ja, precis, alla strejker är över. Men jag har ju varit där sen hösten 2021. Och jag har inte filmat där än, men steg för steg så försöker man ju liksom bevisa för dem att så här, jag har någonting att komma med. Liksom, så här, jag kan göra roller här. Kom ihåg mig, typ. För att det är en tanke som slog mig för inte alls länge sedan. Att så här, man tänker så ofta att så här, bästa skådespelaren får rollen. Men så är det ju inte, utan det handlar ju oftast bara om så här, ja, men vem vibar regissören med mest, eller liksom vem ser bäst ut i förhållande till, det ska funka med, man kastar utifrån mamman och då ska det vara utseende grejen som ska funka. Alltså så här, det är så många andra parametrar som spelar roll. Och där handlar det ju liksom om det, men också för mig att då här i Sverige finns jag ju någon form av register liksom. Alltså kastarna vet att jag existerar här och vet vad jag går för. Och det måste jag liksom etablera där borta genom att göra provfilmningar, ta mig vidare till nästa runda så att jag liksom hamnar att jag är med när det smalnas av. Liksom, så här. Och den processen är jag väl liksom mitt uppe i. Men det känns fortfarande som att mina agenter tror på mig och vill liksom ha kvar mig.
Men hur är det att göra de här self-tapesen då?
Ja, det är tufft på många sätt. Alltså, grejen med self-tapes är ju att så här, man måste verkligen lära sig att tycka att det är kul. Och man nöjer sig ju sällan. Alltså man kan ju hålla på hur länge som helst.
Mm.
Men man, jag har pratat med kollegor i min ålder som, där vi liksom bara bestämt oss för att så här, fan, man ska bara skita i liksom allt vad som heter regler när det kommer till self-tips. Alltså det gäller bara att typ sticka ut, bara göra något galet, ta in några props som är liksom helt, några rekvisita som är liksom jätteoväntad eller någonting. Bara för att så här, sticka ut, alltså så här, fäst dig själv på näthinnan hos dem liksom. Då tar du i alla fall vidare. Det är liksom, alltså, ja, jag vet inte, det kan vara så dränerande ibland att gå och tänka på så här, vad vill de ha, vad vill de ha?
Vad har du haft för galen prop i dina self-tapes?
Så jag har inte vågat ut svängarna där så mycket, men jag kommer ihåg någon self-tape jag gjorde som jag faktiskt fick en callback på. Då var vi bara så här, fan, bara, behöver få in någonting. Så bara, jag får käka någonting typ under hela liksom scenen så här. Det är skitbra, för det är också ett så här grepp som ger karaktären makt i scenen om du liksom håller på med någonting. Det heter typ så här stir the tea eller någonting. Att om du har någon som liksom en karaktär som går runt och liksom rör i tekoppen, genast så blir den väldigt mycket mer liksom i maktposition.
Mm-hmm.
För att den inte är lika typ emotionellt engagerad, utan den kan fokusera, den är trygg i sig själv och är så här, oh, so you slept with my wife, didn't you? Alltså du vet.
Mm. Wow.
Och det visade sig funka, för jag fick en callback. Men sen, jag tog mig inte vidare från callback. Men ändå.
Ja, synd.
Ja.
Men du, när du pratade förut om vilka parametrar som liksom spelar roll i regissörens ögon så där. Ja. Alltså de här surt förvärvade 2,4 miljoner följarna måste väl ändå liksom vara ett slags valuta också, eller?
Ja, tyvärr gör det ju nog det. Inte så mycket för en regissör, tror och hoppas jag. Men det gör nog det för bolagen, för att kanalerna är ju väldigt liksom, de räknar ju in typ alla parametrar liksom. Mm. Och en av dem handlar ju om liksom räckvidd och marknadsföringsmöjligheter liksom. Och där så är det klart för dem att det är en fördel att jag har en stor följarskara liksom. Mm. Och kan hjälpa dem marknadsföra det.
Men villkoras det liksom att, ja visst, du får rollen, men du måste posta si och så många stories eller?
Det kan du göra.
Ja, det kan du göra.
Det kan du göra. Mm. Ibland kan man fanna bort det. Men, okay. Men det kan du göra liksom. Men det, jag tycker att det är lite, alltså det är klart att det känns synd att det ska spela roll. Apropå att så här, den bästa skådespelaren får rollen, så det är ju faktiskt en parameter som spelar roll. Och det vet jag att så här, jag har vänner som har jobbat bakom som vet att så här, när de sitter och diskuterar cast så i infon under bilderna så står liksom typ följarantal på Instagram. Och att det faktiskt spelar roll. Det är ju lite synd för att så här, det finns ju en sån, alltså jag som liksom filmfantast njuter ju så mycket av att, alltså man kan tycka så mycket om att hitta en film som man liksom, man vet ingenting om någon som ligger bakom den. Det är bara en film som liksom typ landar i knät. Sen visserligen så hittar man den genom att den typ är Oscarsnominerad, men någonstans så landar den ju i knät hos någon för att så här, word of mouth typ. Förstår du vad jag menar?
Ja, 100%.
Mm.
Men du, det här med att du vill göra så himla mycket, är det liksom, har du för lite, tycker du, arbetsdagar ändå? För du sa alldeles nyss också att du hade jobbat för mycket under vintern.
Ja, alltså det här är ju, jag framstår ju som lite galen liksom, eller som att jag har någon, som att jag väntar på någon diagnos eller någonting, men förra året var liksom förra året var väldigt intensivt. Jag påbörjade 4 projekt. Eller jag gjorde 3 och påbörjade ett fjärde liksom, på ett år. Och det är väldigt mycket och väldigt många dagar. Och det är ju väldigt liksom, krävande. Jag var väldigt trött och utbränd under liksom, vintern nu. Och hösten egentligen. Och så det är ju så här, det var för mycket. Men samtidigt nu när jag då liksom inte filmar lika mycket, eller inte har lika mycket att göra, så är jag ju rastlös och är så här, vad gör jag mina dagar nu liksom så här. Och jag klarar liksom inte av typ att bara ligga hemma och kolla på någonting en hel dag heller. Utan jag måste ha någonting att göra. Men det är, jag är också medveten om att det är någonting som jag verkligen behöver jobba på, för så här kommer mitt liv att se ut. Det kommer vara, så är det att vara liksom frilansande skådespelare. Att, att man har perioder där det är jätteintensivt och sen har man perioder där det inte är någonting. Och de perioderna kan ju pågå länge som helst, för evigt, om man har otur liksom. Men det, jag har också insett att så här, eller det har min terapeut hjälpt mig att inse, att det är liksom, jag har så höga krav på mig själv att prestera hela tiden, även i vila. Och det är väldigt hämmande bara för ens välmående. Så det jag behöver är ju någon form av liksom kravlös, prestationsfri inspirationsinhämtning. Gå på museum eller gå på teater eller gå på bio. Alltså bara så här, ta en promenad, bara göra grejer som jag mår bra av liksom. Och det är lättare sagt än gjort, men det är liksom min målbild nu under våren, att försöka bara vila.
Ja, jag kan relatera till det jättemycket. Jag har ju också en tillvaro där jag egentligen skulle kunna gå på bio 4 dagar i veckan på dagtid när alla andra är på jobbet. Men det gör man ju bara inte.
Nej.
För det känns sunkigt.
Ja, det är liksom okonventionellt på något vis. Och du förstår vad jag menar, att man försöker typ så här... På något sätt försöker man ändå passa in i formen. Man försöker följa någon form av 9-5-upplägg ändå.
Mm.
Vilket jag typ aldrig har dragits till. Liksom, utan njuter ganska mycket av att, så här, av att ha liksom arbetstider som är jättekonstiga. Men sen så liksom, har man liksom off-time och då försöker man vara så här, okej, nu ska jag vara normal. Då kan man inte gå på bio mitt på dagen. Alltså det är fascinerande.
Men som nu då, när vi sitter här slutet av februari.
Mm.
Vet du vad du ska göra härnäst?
Nej, inte konkret. Eller jo, på ett sätt gör jag ju det. För att nu, perioden nu handlar väldigt mycket om Young Royals och att få liksom få leverera den till publiken. Och det ser jag väldigt mycket fram emot. Och det är en väldigt liksom stor grej för mig och för Netflix. Och det är en väldigt kul period egentligen.
Är pressturné nu?
Ja, lite så. Lite så. Så jag har det och sen så har jag lite ledig tid och sen så kommer en del av dig. Och då...
Sigge Eklunds film.
Precis, och då börjar om igen med det. Liksom. Då blir en prästen med det. Liksom. Men rent filmmässigt och sådär så finns det bara drömmar just nu.
Men ska du till Amerika och prata Young Royals också?
Vet faktiskt inte än. As of right now. Där förra gången vi gjorde det kom ju det liksom, det damp ner i knät på oss en vecka innan. Liksom. Packa väskan, ni ska dra till New York. Typ. Så att det där, jag har inte uteslutit det, men samtidigt så är det så här, jag skulle inte bli förvånad om det inte blir så. Däremot vore det kul. Men sen så, vi träffar ju journalister därifrån över Zoom liksom.
Ah, okay.
Så att den marknadsförs ju där också i medierna samtidigt.
Welcome, welcome, welcome. Thank you so much.
Thank you.
This is your US TV debut.
Yes.
Edmund, can you tell everyone what this show is about for people that haven't seen it?
Yeah, well, in short, it's a story about freedom and being who you are, but we follow the Prince of Sweden. He gets sent to this boarding school in Sweden named Hillerska, and he meets Simon, and he falls in love.
När och hur blev du så bra på engelska? Jag har lyssnat på intervjuer när du pratar engelska.
Jag vill minnas att jag nästan alltid har varit. Alltså jag hade ju en period som många andra barn där jag och min stora syster liksom gick runt och pratade låtsas engelska hemma, vilket ju är väldigt kul, men... Egentligen sen jag typ lärde mig prata och gå, tror jag, så har jag varit ganska liksom showig eller uppmärksamhetssökande egentligen. Och jag tror att det är också en anledning till varför jag jobbar med det här idag. Och har alltid tyckt att det har varit kul att typ imitera och liksom härma. Alltså den grejen har alltid funnits där. Och jag var ett stort Harry Potter-fan som barn. För att jag hade en lång period där jag pratade. När jag pratade engelska så pratade jag med en brittisk brytning. Eller med en brittisk accent liksom. Vilket jag tror var ganska irriterande för ganska många. Man kan ju tänka sig någon liten liksom 12-åring som gick runt och lillgammal liksom.
Men det gjorde jag också.
Gjorde du?
Genom hela gymnasiet.
Är det sant? Ja, men då, skönt. Då var jag inte ensam.
Min pappa var engelsklärare, det kanske var därför.
Ja, jo, i och för sig. Ja, det hade inte jag. Nej, men jag tror att jag bara härmade liksom den där brittiskan. Och sen efter ett tag så började man liksom konsumera mer men amerikanska serier och filmer och allt vad det var. Och då, jag minns väldigt tydligt en dag, liksom, jag gick i sexan tror jag, och så bara switchade jag och bestämde mig för att säga, jag ska prata amerikanska liksom. Och då bara härmade jag typ en melodi som jag redan hade hört. Mm. Och sen dess så har jag liksom jobbat på den egentligen. Mm. Sen allt eftersom så har man liksom lärt sig teorier bakom det. Alltså i satsmelodier och liksom att säga, men man går ner på slutet och liksom, eller upp eller vad man, allt sånt där.
Kul. Mm. Det verkar som att, alltså det skulle väl vara en kul del av, alltså att få filma mer i Amerika kanske.
Ja, precis.
Att få utveckla engelskan.
Ja, men det, jag känner ju att det är på väg liksom. Jag kommer ju göra det förr eller senare. Det, för mig känns det mer som en fråga om när. Mm. För att jag vet att jag har vad det krävs rent liksom, alltså språkmässigt absolut, men också hantverksmässigt. Alltså jag är motiverad till att jobba bara, och det har slagit mig att så här, men jag kommer ihåg de här, alltså, möten man har haft med typ regissörer, producenter och rollsättare där borta, hur jag så här, inför är så nervös, och man är så här, okej, nu händer det liksom, nu ska jag ha ett möte med en amerikansk regissör liksom, men det är världens grej så här. Mm. Och sen så har man mötet och det är som att prata med vilken annan liksom kollega här i Sverige som helst, för att det är samma anknamn på många sätt liksom. Vi jobbar med samma sak. Sen är det jävligt mycket större där borta, men det är ju ganska lugnande att man förstår att så här, men det här är ett konstnärligt samarbete som vilka andra samarbeten som helst här i Sverige liksom. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. När var du på set för sista gången med Young Royals?
Den 28 juni 2023.
Mm. Okej, okay. Så mm. 8 månader sedan. Ja. Ish då.
Ja.
Och hur många dagar är det här? Jag hade koll på det.
Ja.
270.
Ja.
Nej, men och nu liksom nu är det klart.
Mm.
Det blir ju inget mer.
Nej.
Har du sett den?
Mm.
Hela?
Ja, det får jag faktiskt säga att jag har. Jag har inte sett den låsta versionen av avsnitt 6. Okay. Men storymässigt så har jag sett den liksom.
Och hur känner du i att se den då?
Gud, vad sjukt, jag får rysningar. Alltså, nej men jag... jag blir väldigt rörd när jag tänker på det. Faktiskt, för att jag har varit så liksom inne i den världen nu. Och liksom den karaktären har liksom betytt så mycket för mig. Och liksom, det är ju som en, alltså för mig är den karaktären som en så här lillebror. Alltså jag kan vara så fruktansvärt irriterad på honom och beslut han fattar och är så här, ibland kan jag vara så här, varför har han de här kläderna på sig? Alltså du vet, det är på en barns nivå att jag liksom lever med den karaktären. Och jag vet ju också vad den betyder för publiken. Och det har gjort att så här, de föregående 2 säsongerna så har jag varit så kritisk inför vad det är och liksom kvaliteten på det och varit såhär, jag bara, den där scenen sitter inte typ och det där är liksom, det där tonen här är, du vet, och det har varit så frustrerande och det känns som att jag i liksom 3 år har jagat efter en känsla av så här, det här är fan fint liksom, och jag känner det nu.
Mm.
Och det är så vackert på något vis. När jag hade sett klart så ringde jag upp vår manusförfattare och skapare Lisa Ambjörn. Och vi typ satt och grät i telefon båda 2 för att jag var så här, jag bara, det är så otroligt att så här, att känna det äntligen.
Mm.
Att så här, det här är så fint. Jag längtar verkligen bara efter. Jag längtar efter att få ge det här till publiken. Och vi har ju också en dokumentär som kommer som heter Young Royals Forever, som är liksom inspelad under processen av den här sista säsongen. Och den såg jag också för några veckor sedan och satt och grät i typ en halvtimme efteråt för att jag blev så rörd av liksom bara rent professionellt vad det här har inneburit, liksom relationen till publiken och allt jag har lärt mig, människorna jag har fått träffa och jobba med och lärt mig av, och liksom känslan av tonen, att så här, det är ett värdigt och fint avslut liksom, och så man blir väldigt berörd av det liksom.
Mm.
Men också privat, alltså så här, relationerna som jag har fått av den här processen och att vi har liksom varit bara massa ungdomar som är, och skådespelare som är liksom up and coming och hungriga på mer och lära sig, och liksom så sättet vi har utvecklats på under de här åren, och vi har bara spenderat all den här tiden tillsammans. Jag blir så rörd av det, faktiskt.
Mm. Jag förstår det.
Uh-huh.
Men, och det här som jag tolkade in då, det självkritiska.
Mm.
Hur var det med den sista säsongen?
Nej, men det är klart att det finns scener som jag är så här, fy fan vad jag suger! För det gör alltid. Men jag har också lärt mig typ att ta det där med en nypa salt ju. Att det snarare handlar om att så här, det jag tycker snarare att det är en bra grej typ, att det är så här, okej, men skönt, då är jag inte klar än.
Mm.
Liksom.
Men vad är det du stör dig på? Kan du, eller?
Alltså det är ju så nitiskt att det är liksom så här, varför höjde jag på ögonbrynet i den där repliken typ? Mm. Eller varför rörde jag så mycket på ögonbrynet? Tänk om jag bara hade låst blicken i just den där sekunden liksom, och inte rört där liksom, så här, då hade det gett den här känslan, eller liksom varför går jag så fort, eller varför vänder jag mig om så där, eller varför så här, jag borde ha ändrat melodin i den där repliken. Alltså du vet, det är på en sån detaljnivå som liksom ingen annan ser, men jag ser det, för att jag vet att det är, varenda grej jag gör är ett val, och jag tycker så här, där gjorde jag fel val. Och det är ju frustrerande som fan mest, för att jag kommer nog aldrig att uppnå ett perfect score liksom.
Fast hade du velat ha det då? Alltså jag funderade på det, för jag skrev en fråga som var typ så här, men vad kul att du vad fint om du skulle tycka om att se dig själv. Ja. Men jag tänker att jag antar att det ingår lite i jobbet att man inte gör det till fullo.
Ja, precis. Alltså exakt. Alltså det finns en regissör som heter Alexis Wik som är han är skitduktig, han gjorde Vinterviken och
bra artist också.
Och, ja, bra artist också. Vi satt och pratade. Jag kommer inte ihåg länge sedan här, men vi satt och pratade och han sa till mig så här, han bara, jag tror att som skådespelare måste man liksom, du måste ha lite hybris, alltså du måste vara väldigt ödmjuk, men du måste också ha hybris. Det är viktigt för att ta dig framåt typ, och att hitta den balansen är svår. För det är klart att det finns scener där jag tänker så här, fan vad tung jag är liksom. Den där scenen blev ju skitbra liksom. Gud vad mycket känslor jag kan förmedla liksom så här. Och sen finns det ju scener då där jag är väldigt kritisk och tycker att det inte alls är bra. Liksom. Och den balansen är nog väldigt bra. Jag skulle inte vilja ha ett projekt där jag är så här, nice. Mm. Där satt varenda jävla scen. Jag är ju perfekt. Liksom. För då är det ju förmodligen inte perfekt heller. Alltså, det är ju också, det känns skönt att vara medveten om att så här, det är upp för tolkning. Liksom. Vad som är starkt och inte. Det är saker som någon en person tycker det är skitbra, tycker någon annan suger. Alltså så, här, så kommer det alltid att vara typ. Och jag är liksom väl medveten om att min åsikt om det är ganska frikopplad från publikens. Liksom.
Mm.
Värst är det ju när självmedvetenheten kommer liksom i skapandet. Ofta så kommer det ju det här när man ser tillbaka på det, när man ser det färdigklippta. Liksom.
Mm.
Men då och då så dyker det liksom upp på sätt. Och det är så frustrerande. Då är man ju liksom, då mår jag så dåligt.
Vad gör du?
Jag vet inte, jag är mest liksom frustrerad typ. Och jag går runt och så här ursäktar mig själv. Jag hade en sån upplevelse i höstas som jag skulle göra en scen som är, jag bryter liksom ihop i den här scenen. Och den är väldigt tekniskt svår för att jag börjar på en väldigt glad plats. Och sen tvärvänder det liksom. Och så blir det ett totalt sammanbrott liksom. Och jag hittade inte in liksom. Alltså jag hittade inte en... Jag blev liksom inte berörd av det bara. Och det var så frustrerande. Det mest frustrerande var... Alltså så här, jag kunde liksom inte framkalla tårar i scenen, i tagning. Och efter ett tag så blev jag ju så frustrerad så att jag gick iväg och liksom grät mellan tagningar istället. Och då var jag så här... Nej men nu är jag ju här, nu rullar kameran liksom, nu kör vi typ. Men då var det borta igen liksom. Och då, jag kommer ihåg hur jag liksom, jag gick och ursäktade mig, jag bad om ursäkt till typ regissören. Jag bara, förlåt, jag kan inte ge dig det du vill ha här liksom. Och han sa ju åt mig att så här, sluta be om ursäkt liksom. För han stod och grät liksom, och jag kunde inte förstå varför. Jag var så uppe i det att jag var så här, jag kunde inte förstå varför. Det var bara väldigt frustrerande. Och sen när vi var klara så kom jag ihåg att så här, då var jag ändå så här, då till slut fick jag ju bara nöja mig med att så här, de är nöjda. Jag kommer nog aldrig bli nöjd med den här scenen.
Och det blev inga tårar?
Nej, jag tror faktiskt aldrig att det blev det. Men ja, jag hittade andra sätt att typ förmedla det på, tror jag. Det var bara att det inte var det jag hade sett framför mig. Problemet var ju att jag hade liksom, vi hade pratat sönder den här scenen inför, i typ en vecka innan. Och då hade jag en sån tydlig bild av vad jag ville att han skulle vara. Och så blev det för höga krav och då kunde jag inte göra någonting av det. Men sen så kom jag ihåg när vi hade precis liksom rappat för dagen. Och så satt jag liksom helt typ nedbruten liksom. Och var så besviken på mig själv. Och sen så min medskådespelerska som heter Theodora. Hon bara, you know, as actors... We cannot always feel every feeling all the time. We cannot do that. That's not our job. Sometimes we just have to pretend. And apparently you're very good at pretending.
Mm.
Sånt. Och jag bara, ja, ah, jo, bra poäng. Liksom. Det är faktiskt det handlar om ibland. Man kan inte känna varje känsla. Man kan inte alltid ha en koppling till varenda emotion som man ställs inför. Det är omänskligt, för ingen människa har upplevt så mycket. Liksom. Och då måste man bara lära sig att låtsas. Liksom.
Fake it till you.
Make it, exakt.
Men du pratade ju om det här också i ditt sommar, om den här tiden när allting förändrades och sådär.
Mm.
Fan, nu bytte jag ämne. Jag trodde att det handlade om samma sak.
Jag svävar iväg på grej hela tiden. Ja. Kör.
Att liksom när allting förändrades hur som helst då. Alltså i efterhand så här, hade någon kunnat förbereda dig på det? Jag vet att du sa i sommarpratet typ att ja, men någon sa att allting kommer förändras nu.
Mm.
Men det betyder ju ingenting, tänker jag, förrän man känner att oj, allting förändrades.
Nej, exakt. Alltså det var, precis, det var ju min förra agent som sa det till mig någon kväll innan, så sa hon bara, du förstår att allting kommer förändras nu. Och jag blev så rädd av det, kommer jag ihåg. Jag bara, fan, säg det så till mig. Så jag bara, det är jätteobehagligt. Men nej, jag tror faktiskt inte att någon hade kunnat förbereda mig på det. Alltså, eller jo, i och för sig, och det skulle väl vara jag själv då. Om jag hade gått in med inställningen att så här, det här kommer bli en världssuccé. Liksom.
Mm. Mm.
För att jag jobbar liksom utifrån att så här, vad är min sanning i den här scenen specifikt?
Mm.
Utifrån den här känslan, utifrån de här förutsättningarna liksom. Typ med Young Royals då, att så här, där säsong ett så var det så här, hans förutsättningar är han är desperat, han är på jakt efter liksom frihet typ, och att få liksom han utnyttjar väldigt mycket det här med att han är liksom second in line.
Mm.
och kan gå ut och festa och sådär, och sen så gör han det då, han passerar en gräns som gör att hovet trycker tillbaka honom, och liksom det är typ förutsättningarna han kommer in till Hillerska med. Han är väldigt frustrerad och arg och liksom så här, det är därifrån det börjar, och då liksom så här, jag måste utgå från den sanningen, inte så här, vad kommer publiken att typ tycka är fett.
Mm.
Liksom, är det här en fet scen? Så här, jag tror inte att jag kan jobba så, i alla fall inte med den berättelsen.
Nej, och sen tänker jag mig också att, jag menar, en regissörs jobb är väl att liksom, eller det är väl inte kanske regissören per se, men de inspelningsledaren då, mm, är väl att liksom, ja men okej, vi tar bort alla som inte behövs i den här scenen,
mm,
för att liksom skådespelarna ska kunna slappna av.
Mm.
Om man då trycker in 2,4 miljoner pers i studion.
Exakt.
Så att säga.
Exakt, ja, verkligen.
Det blir svårt kanske.
Det blir skitsvårt.
Prestera.
Ja. Mm. Särskilt då, alltså det hade blivit svårt.
Obs, det är fler än 2,4 miljoner som har sett Young Royals.
Men det hade också varit svårt typ säsong ett, för då hade det ju varit som att man hade föreställt sig liksom 2,4 miljoner hypotetiska personer. Alltså som att så här, det skulle kunna vara 2,4 miljoner. Alltså så här, det är ju knäppt. Men där var ju utmaningen typ säsong två, att så här, då finns det ju på riktigt de här människorna. Och då måste man liksom, då, jag kommer ihåg hur aktivt jag jobbade med att så här, hålla det ifrån mig liksom så här. Och vid det, alltså där säsong två så kom de ju dit också. Folk reste till Sverige för att säga hej och liksom besöka inspelningen och så där. Och det jag kommer ihåg att det var liksom en svår process att navigera sig igenom liksom. Men det att ha gått i, alltså nu inför säsong tre, så var det ju skönt att ha typ båda de erfarenheterna, för då var det så mycket lättare att typ fokusera på rätt sak när vi skapade liksom den här sista säsongen.
Gensvaret verkar ju ha varit helt sinnessjukt såklart. Och att er serie faktiskt har spelat jättemycket roll för massa människor, har du berättat och sådär. Har liksom bland alla de här hundratusentals liksom DM:en som jag antar har ramlat in, har det funnits någon så här homofobi, något hat också?
Gud ja.
Ja, okej.
Okay. Gud ja.
Ja, det gör du.
Ja, ja. Jättemycket. Alltså det finns ju väldigt mycket. I början var det väldigt mycket sockersött, kommer jag ihåg. Då var det mesta liksom en bliss av bara så här fantastiskt liksom. Gud vad otroligt det här är. Och folk sa, vilken otrolig berättelse. Och det är så vackert och så där. Och jag kände så här, bara, wow, det är, alla älskar det liksom. Och sen så allt eftersom så har man typ blivit lite påmind om ondskan som finns i världen, om man ska vara sån liksom. Och det är ju väldigt besvärligt, för att så här, jag genomgår ju perioder där det berör mig väldigt mycket och där jag släpper in det liksom. Och sen har jag perioder där jag bara kan hålla det där borta liksom, och låter det inte röra mig ryggen liksom. Men jag tycker typ att det jobbiga är hur det berör, alltså det jag mår sämst av är hur det påverkar liksom människor runt omkring mig liksom.
Okay.
Att vänner runt, folk runt mig skulle liksom vara så narcissistiska och liksom självupptagna att de typ utnyttjar vår vänskap för att få uppmärksamhet. Förstår du vad jag menar? Att så här, ja, det är bara vidrigt typ. För att folk gör det ju för att få uppmärksamhet, och de är ju bra på att hitta liksom ömma punkter att trycka på. Och det, jag tar liksom ansvar för det. Och det, det känns som att jag liksom utsätter folk i min närhet för det. Och det är liksom bara inget roligt egentligen. Särskilt inte när man då är i såna perioder där man liksom låter det där komma åt den. Det är klart att jag kan vara ett starkare stöd om jag också är så stark i mig själv att jag inte blir berörd av det. Men jag tycker att det är svårt. Hörru. Nej, lägg dig ner.
Ja, jag ska bara göra färdigt intervjun.
Ja.
Jag jobbar på.
Rätt
vad det är, blir det kul. Ja. Men ja, jag fattar. Men så, liksom, finns det en del av det nu då, när, liksom, när världen ska se det här igen, liksom, som är så här, okej, nu får det buckle up, för nu får jag akta mig för min inkorg här också, eller?
Ja, det är klart. Alltså nu har jag loggat ut från Twitter till exempel, för det är ju bara en härdsmälta av jidder på många sätt. Och jag mår väldigt bra av att inte vara där liksom. Och det tror jag är liksom en del av att säga, jag vet att nu, för man märker ju redan nu hur det börjar liksom trappas upp, allt eftersom att Netflix börjar liksom trycka ut innehåll som har med Young Royals att göra, och liksom premiärdagen närmar sig och sådär, så känner jag ju hur jag garderar mig. Och det kanske bara är nödvändigt egentligen. Jag behöver nog sätta den gränsen för att kunna må bra i det. Mm. Liksom.
Fan, speciellt alltså. Du, en grej som vi har diskuterat lite hemma. Jag vet inte riktigt hur det började, men det var, men det finns ju liksom, kanske framförallt i Amerika, någon slags diskussion så här, ska straighta skådisar spela homosexuella, eller ja, det är väl primärt det handlar om egentligen. Har du liksom fått den kritiken också?
Det har jag.
Och hur har den varit att bemöta?
Svår på vissa sätt, men också väldigt enkel. Alltså, jag vet inte, mycket av, det fanns en period, nu är det inte så lika mycket längre, men jag blev anklagad för queerbaiting. Mm-hmm. Är du bekant med det?
Nej, men jag tror jag fattar ungefär vad det
är. Ja, att man skulle då liksom låtsas vara queer för att typ attrahera en queer publik liksom, och få fler följare eller publik, alltså så här. Och jag tycker att det är liksom irrelevant bara. Eller det är ett begrepp som är liksom ganska korkat, om jag ska vara ärlig. För att så här, jag har alltid varit av liksom devisen att så här, det ska inte spela någon roll egentligen huruvida jag är queer eller inte, eller vad jag har för sexuell läggning, eller alltså så här, det ska inte spela någon roll, särskilt inte utifrån mitt jobb typ, för att så här, det handlar bara om det är konst liksom, det är också fiktion, alltså så här, det jag gör en gestaltning, och om jag lyckas, alltså det är klart att det är, alltså om det är en värld som jag inte är, det kan handla om vad som helst liksom. Om det är en karaktär som är på ett sätt eller kommer från en värld som jag inte är bekant med, så krävs det ju mer av mig för att liksom förstå karaktären och liksom gestalta den på ett trovärdigt sätt, men det ska ju inte liksom betyda att det ska ju inte ogiltigt förklara konstverket bara för att jag liksom inte kommer från den världen från början, liksom. Tycker jag. Så att på det sättet så har det varit ganska enkelt att liksom bemöta. Men samtidigt så är det så här, när det kommer typ en våg av liksom folk som inte tycker om en, eller liksom kritiserar en för grejer, så det kom under en period när jag var ganska liksom, det var en sån period när jag inte kunde liksom hålla det ifrån mig, utan blev ganska liksom drabbad av det. Och det, jag vet att det drabbade liksom andra skådespelare från som har gjort liknande berättelser också liksom. Mm. Och det var ganska, alltså på ett sätt lite så här skönt att kunna bolla det med någon.
Det är också lite rövig stil, kan jag tycka, att att lägga det på dig på något sätt. Det är väl, alltså du fick ju rollen så att säga.
Ja, precis. Och det har aldrig liksom handlat om, också berättelsen i sig handlar inte om, problemet för Wilhelm är inte att han är queer. Problemet är att han kommer ifrån förhållanden som liksom, och traditioner och en historia som förbjuder honom från att vara det. Mm. Liksom. Mm. Så det har liksom, från början när jag gick in i projektet, så har det liksom aldrig varit en parameter som har spelat så stor roll egentligen. För mig så tyckte jag tyckte det var svårare typ att hitta in i liksom den där kungliga världen, att liksom knyta an till den på något vis. Mm.
Men du gör det bra.
Tack. Ja. Mm.
Du, har prinsen lagt på sig lite muskler till säsong 3 eller?
Ja, det har han.
Han har det, va?
Ja, ja, det har han. Ja. Det var ju för ett annat projekt liksom. Alltså jag visste redan i början av förra året att så här, jag hade ganska mycket jobb att göra. Och då var det bara enklast så att så här, den tiden jag hade för att typ förbereda mig inför det projektet som jag behövde bygga upp muskler inför, det låg där inför Young Royals. Liksom. Så då, och det gick ganska fort, kommer jag ihåg. Nu har de försvunnit lite grann. Men då var jag ju bara liksom... Ja, det var, jag kommer ihåg att jag hade en dialog med producenterna och de var så roliga, för de uttryckte som så här, ja, men det, så länge du inte blir för stor. Och jag var så här, jag bara, ingen risk liksom, jag är ingen skandalig person. Men ja, det stämmer.
Mm, kul. Mm. Du, nu ska vi bara se här, jag ska ställa en följdfråga som både du och lyssnarna har glömt att det gick att ställa en följdfråga kring, men du nämnde din utbrändhet för 20 minuter sedan.
Ja.
Hur håller du den i schack, och vilka är dina varningssignaler och så där?
Det är ju egentligen ganska liksom som många upplever, alltså den här stressen som typ aldrig lägger sig. För mig dyker det upp i typ när jag sover, att jag märker typ, jag kan vakna av att så här, jag repar i sömnen. Alltså jag repar morgondagens scener i sömnen. Liksom. Det hände när vi gjorde säsong 1 på Young Royals också. För att jag är i regel ganska aktiv i sömnen. Liksom, pratar väldigt mycket och så här, jag har gått i sömnen många gånger. Och ibland kan jag så här, men bara typ att det brukar börja med att jag liksom börjar så här i sömnen gå runt och typ städa. Eller dona, fixa liksom. Så här. Och jag gör det på konstiga sätt. Jag går typ ut i hallen, hämtar nycklarna, lägger dem i fönstret i sovrummet. Typ. Och, eller jag liksom flyttar på någon kudde dit. Eller liksom, alltså jag bara håller på och grejar. Liksom, så här, för att jag kommer inte ner i varv. Typ. Så jag brukar börja där. Sen försämras mitt minne. Och sen så är jag bara liksom inte pigg. Typ. Och jag liksom behöver typ, jag behöver liksom vila hela tiden mellan liksom så här, tagningar typ. Mm. Jag hade någon inspelningsdag för några veckor sedan. Jag tror jag tog alltså säkert 5 naps under en och samma inspelningsdag liksom, för att jag bara känner att jag behöver. Men det är också en grej som jag har, alltså det är också en metod jag har som jag har börjat anamma. För att förut så höll jag mig bara mer aktiv. Jag bara fortsatte, jag gick bara djupare ner i det. Nu ser jag till att typ ta tid åt att vila. Att på lunchen då, vanligtvis brukar jag kanske ta ganska mycket socialt ansvar, liksom sitta, du vet, man snackar med folk hela lunchen och sådär. Men nu så typ, jag käkar och sen så går jag och vilar någonstans. Och det är ju bra liksom att kunna göra det under tiden. Mm. Men i de här off-perioderna liksom, när jag inte har lika mycket jobb, då är det ju svårare att hantera. För att jag känner typ, det blir ju en krock i att så här, jag vill göra så mycket, jag vill hålla igång, men jag vet att jag inte borde och jag orkar inte. Mm. Det är skitsvårt att ta sig upp på morgonen. Och det är bra nu när man har hunden, för då sitter han och gnäller och vill gå ut och kissa. Liksom. Mm. Men jag har blivit bättre på att hantera det när jag är mitt uppe i det. liksom, att överleva i stunden. Men att typ återhämta sig från det är svårare. Mm. För att jag tycker typ också någonstans att jag behöver en balans mellan vila och aktivitet. Men den där aktiviteten måste liksom handla om, jag hade en psykolog för flera år sedan som sa, som hon kallade det för plusaktiviteter. Att så här, grejer, man gör grejer som ger en energi bara. Mm. Liksom.
Snyggt.
Ja, så det är viktigt.
Mm. Vad gör du och din terapeut nu för tiden?
Jag har sessions. Mm. nej, men nu är jag hos en terapeut som jag tycker väldigt mycket om. Hon är skitduktig. Hon är väldigt rak med mig. Och förstående. Och jag går hos henne typ en gång i veckan. Och det, ibland liksom så här, jag tycker ibland återigen liksom, jag har perioder som är där jag typ går dit och känns som att jag pratar om samma grej hela tiden typ med henne, och det är skönt för hon har tålamod nog att liksom återupprepa sig. Och ibland så har jag liksom gånger när jag går dit och det, jag kan uppskatta de gånger när jag går dit och typ sammanfattar resan jag har gjort, att typ bara rewinda och kolla tillbaka och bara, men kommer du ihåg hur det var när du började gå hit typ? Tänk allt du har varit med om, allt du har lärt dig, så som du hanterar den här situationen nu så skulle du inte hanterat den för typ 1,5 år sedan. Mm. Och det är väldigt skönt. Och ibland går jag dit med så här jättesmå problem som är väldigt stora i mitt huvud, och sen när vi är klara med vår timme då sitter jag och garvar åt det typ. Mm. Och det är väldigt skönt.
Fint. Du, hur långt sträcker sig din horisont? Vad vet du om din framtid?
Just nu sträcker den sig typ fram till sommaren egentligen. För det är också en bransch som är i lite liksom, den är i lågkonjunktur. Liksom. Så det är inte så mycket som görs. Men det är lite svårt att säga. På ett sätt sträcker den sig fram till sommaren, på ett sätt sträcker den sig fram till att jag är 90. Liksom. Mm. För att jag är ju ganska, eller jag känner mig väldigt målmedveten.
Kommer du skriva något?
Mm. Mm. Det kommer jag. Det jag håller på och har gjort det i typ 1,5 år.
Oh, wow. Ja, själv?
Nej, med 3 goda vänner som heter Arthur Bagheri, Isak Halmroth och Timothy Nyström.
Mm.
Vi håller på med ett projekt som liksom, det har tagit ett tag att forma fram det. Men nu är vi i en fas som där det börjar bli liksom mer konkret, vilket är väldigt kul, och jag ser fram emot att liksom få göra det projektet, hela den typ delen av det, alltså att skriva tycker jag är så omtumlande, för att jag ställer typ högre krav på mig själv konstigt nog i det, trots att jag typ, alltså jag har ju liksom aldrig gjort det förut. Men jag ställer mycket högre krav på mig själv i det än i mitt skådespeleri. Så att det blir väldigt liksom omständigt. Och jag är så här, nu måste jag typ, alltså typ en sån här period när jag inte filmar lika mycket så skriver jag mer. Och då är jag så här, nu måste jag komma på någonting här. Och då kommer jag aldrig på någonting liksom. Men jag försöker också ha lite tålamod med att så här, det kommer att bli bra.
Och ni är ju en konstellation, låter det som.
Ja, precis. Så vi har ju varandra i det. Mm. Vilket är väldigt skönt.
Har ni fått cash?
Inte produktionscash, men utvecklingscash. Alltså från produktionsbolag har vi det.
Spännande. Ja. Mm. Då kanske man ser något 2025.
Ja, hoppas det. I alla fall någon form av pressrelease om att det är på gång.
Okej.
Okay. Det är målet.
Du, enjoy the ride nu då.
Tack, det ska jag.
Tack för att du kom.
Tack själv.
Tack själv. Young Royals säsong 3 ute nu, och Young Royals Forever, den här dokumentären som Edvin nämnde, ja, den kommer den 18 mars, och filmen Avgrunden är också ute, allt detta på Netflix. Edvins hund Otis och Edvin själv är förstås med i uppvärmning som du hittar på Varvets Instagram, @varvet. Vi som gör den här podden är producent Nini Westin, och så jag som heter Kristoffer Triumf. Vi hörs om max en vecka. Tack för visat intresse. Adios. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.